Alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Podplay.
Hej och varmt välkomna tillbaka till podden Skyldig med oss, Kristoffer och Martin. Jag har tvättat bort min whiskyröst som många av er lyssnare skrev till oss på Instagram om i slutet av förra säsongen.
Många var ju väldigt upprörda och tyckte att varför har ni bytt ut Kristoffer? Var är han? Och varför är någon annan hes kille som är där?
Och min fru tyckte jag var jättesexy på slutet där, men uppenbarligen inte alla.
Kanske lyssnarna tyckte också, men de var ju oroade över dig.
Ja, det är sant. Den här säsongen kommer vara fullspäckad med vår analys, våra dissekeringar av nya spännande rättsfall. I det här avsnittet så kommer det handla om, vad då Martin?
Ett mord där de inblandade skyller på varandra, där de byter berättelse från tingsrätt till hovrätt, vilket gör att advokater måste kliva av målet. Och sen så blir allting kastat på sin sida.
Och att advokater kliver av sina uppdrag är ju väldigt ovanligt, givet att vi har tystnadsplikt och ska gå ända in i kaklet i princip för våra klienter.
Och vi kommer spekulera i varför kliver egentligen advokaten av, och kan man läsa någonting mellan raderna?
Okej Martin, i det här avsnittet så ska vi ta oss till februari 2020 i Göteborg. En ung man hittas knivhuggen och två personer kommer att misstänkas för att ha utfört det här mordet, eller hur?
Det stämmer. Inledningsvis så var det väl ganska oklart vem som hade gjort det exakt, och det var lite fler personer som man förhörde och pratade med. Man hade konstaterat att det sannolikt var tre personer på platsen utöver den som då hittades avliden knivhuggen. Men det hela började med att kompisen till den personen som senare blev mördad, han kommer springandes till en fritidsgård i panik, bankar, skriker, sparkar sönder en ruta och berättar att min kompis har blivit knivhuggen. Och då inleds helt enkelt en förundersökning. Och han kan även lämna ett signalement. Han säger inte vem det är, men han lämnat ett signalement på klädsel. Och man hittar senare en övervakningskamera där man kan konstatera vilka personer som har gått förbi den här platsen och vilka personer som sannolikt har varit inblandade. Och det är tre stycken personer. En person som vi kallar 17-åringen. En person som är kompis med den här 17-åringen som vi kallar 25-åringen. Och det är också de två som blir åtalade i den här rättegången. Det vill säga det är de som åklagaren påstår tillsammans ska ha mördat den här killen. Och sen är det också den här kompisens, den här avlidna personen och hans kompis då som springer till fritidsgården. De fyra ska ha varit på den här platsen. Och exakt vad som händer på den här platsen, det är det egentligen ingen som vet. Men det finns olika påståenden och olika berättelser från olika personer.
Ja, och då utgår jag från att den här kompisen, han lämnar en berättelse om vad det är som har inträffat med tanke på att han är vän till den avlidna.
Ja, inte inledningsvis. Han berättar inte någonting om exakt vad som har hänt och vem det är som har huggit och vilka som har varit på platsen förrän i sjätte förhöret. Så han sitter tyst i fem stycken förhör och han förklarar det med. Normalt sett påstår åklagaren att om man varit tyst så länge så gör man det för att man har någonting att dölja. Men han säger att jag vill inte gola. Han ska ha viss narkotikaproblematik och kanske även vara till viss del inblandad i någon form av kriminalitet och även åtalad för en annan gärning i samma rättegång, en misshandel. Och han säger då att jo, men jag tog mig till den här platsen eftersom jag hade skuld till den här 17-åringen. Och den här 17-åringen, jag skulle göra upp det här, och då följde min kompis med, kompisen som sen blev mördad, offret. Och med den här 17-åringen följde en 25-åring. Så de var också två stycken. Så det var två mot två och de stämde träff någonstans lite utanför. Utanför helt enkelt, i Landvetterområdet. Och vad som hände på platsen där är inte riktigt klart. Men i sjätte förhöret så berättade då den här kompisen till den avlidne att jo, men vi var på det här mötet och det blev lite tjafs. Det blev lite bråk. Och den som lade sig var min kompis. Han la sig i och då sa den här 25-åringen när han skulle lägga sig i bråket mellan de två att stoppa, sluta, detta här är mellan de två små skulder, du och jag har inget med det här att göra. Men han fortsatte lägga sig i och då tog enligt då den här kompisen, den här 25-åringen, fram en kniv och högg offret till döds genom att hugga honom i ryggen.
Okej, okay, så enligt hans uppgifter så var det en person som kunde hållas ansvarig för mordet. Om man då hade lämnat de här uppgifterna under förundersökningen, hur kom det sig att åklagaren åtalade den andra personen som den här personen beskrev inte hade gjort någonting då?
Förklaringen var nog tvåfall. Dels såklart hade de kommit till platsen, det vill säga 17-åringen och den utpekade 25-åringen. De kom till platsen. Och dessutom så hittade man en litet blodstänk på 17-åringens kläder. Och båda två hade gjort sig av med sina kläder efter gärningen, kunde man konstatera efteråt. Och en av dem hade skyddsväst och båda verkar vart för att åklagaren ingår i en kriminell gruppering som sysslar med droger.
Okej, okay, så att åklagaren resonerade att den här 17-åringen hade rimligen, eftersom han hade blod på sig, varit väldigt nära händelsen och då borde han rimligen ha varit delaktig i den då.
Precis, antingen sätt. Att man har planerat det som en hämnd för den här skulden, att man inte har betalt i tid, eller att man på platsen så att säga har där och då agerat tillsammans, så att 17-åringen har solidariserat sig med det här knivhugget och att han på något sätt hjälpt till eller stöttat eller bara genom sin närvaro stöttat. Men han var av uppfattning att det var 25-åringen som hade huggit och att man skulle då lita på den här kompisen.
Men vad sa de tilltalade då till sitt försvar? Vad sa 25-åringen om det här?
I tingsrätten så sa de i princip att vi har inte varit på platsen. Vi vet egentligen ingenting om det här. Detta var en helt vanlig dag för oss. Det stämmer säkert att det fanns en skuld, men jag har ingenting med det att göra. 25-åringen berättade att jag känner inte ens det här offret och jag har ingen koppling överhuvudtaget. Och 17-åringen berättade att han hade viss bekantskap och vidgick vissa saker med skuld och liknande. Och att han fått reda på att polisen jagade honom och letade efter honom och tänkte nej, men då gör jag med mina kläder. Liksom. Det är inte svårare än så. Men jag har absolut ingenting med något mord att göra och det finns ju ingenting som binder mig till detta. Mm. Och då frågade jag åklagaren såklart, men du, vi har ju ett blodstänk på dina kläder. Och då sa han, jo, men jag och den här offret, vi hade varit slagsmål några veckor innan och då hade jag kanske fått det här blodet på mig. Det är min enda förklaring till det.
Mm, man kunde inte avgöra om det var färskt eller inte så att säga.
Nej, och dessutom så var det ju inte jättemycket blod. Tvärtom väldigt lite blod, vilket kanske talar mot att det skulle vara ett kraftigt knivhugg. Det är i vart fall svårt att säga att just det blod kom från ett knivhugg. Och dessutom så vet man ju inte då, är det då att ha stängt från när 25-åringen hugger eller är det från att när 17-åringen hugger eller är det någon helt annan som är inblandad eller till och med kompis som är inblandad. Själva blodstänket säger ganska lite om vad som egentligen har hänt. Men de förnekade helt och hållet vad som hade hänt. Och kompisen säger, det var 25-åringen. Punkt.
Mm. Ja, det låter som att det ligger i farans riktning att i vart fall 25-åringen döms i tingsrätten.
Precis. Svårigheten för åklagaren var att den här kompisen var både påverkad av alkohol och droger. Dessutom så hade han ju också varit på platsen och väntat ganska länge med att berätta det här. Och för att göra det ytterligare ännu svårare så säger han att jag såg aldrig själva hugget. Jag såg aldrig att han högg med kniven. Men däremot så såg jag att han hade en kniv och det måste ha varit han av uteslutningsmetoden. Så att man konstaterar från tingsrättens sida lite kort och gott att han är trovärdig. Även om han har berättat det här ganska sent så finns det ingen anledning för honom att ljuga. Dessutom får du stöd av att han springer direkt till fritidsgården i panik. Sen lämnar han väl lite konstiga berättelser som kanske inte helt stämmer överens med själva skadebilden eller övriga omständigheter. Men i det stora hela så får hans berättelse stöd av den här övervakningsfilmen. Det vill säga det han berättar visar sig stämma med de tidpunkter som finns på övervakningsfilmen. Och då kan jag väl misstänka att advokaterna kanske invänder att ja, men det är väl inte så konstigt, du har väl fått reda på det eftersom du har väntat så länge med att berätta.
Mm.
Sen vet man inte hur mycket information han fått och hur mycket information han inte fått. Men tingsrätten ansåg till slut att han är trovärdig. Han är dessutom även tillförlitlig. Och vad är skillnaden på trovärdighet och tillförlitlighet, Kristoffer?
Ja, det finns ju ett känt exempel. Tidigare Amerikas president Bill Clinton, som man brukar säga, att han var väldigt trovärdig när han sa att han inte hade haft sex med sin före detta sekreterare Monica Lewinsky. Men han var inte tillförlitlig när han sa det. Det vill säga trovärdighet har mer att göra med hur man är, vem man är som person. Du och jag kan man ju tycka. Kanske inte alla. En annan polis kanske inte tycker det.
Men, poliserna kanske.
Ja, precis. Vi är trovärdiga som personer. Men vi behöver inte alltid vara tillförlitliga, till exempel på grund av att vi har druckit alkohol och man då kan ha sett fel, eller att du och jag kanske har något synfel som gör att vi inte alltid kan göra korrekta iakttagelser.
Eller att det hänt för väldigt, väldigt länge sedan. Man ska berätta om en händelse som hände för 20 år sedan.
Exakt, man har svårt att komma ihåg. Så att skillnaden mellan trovärdighet och tillförlitlighet tar alltså sikte på vem man är som person mer när det gäller trovärdighet och i vilken utsträckning man har ordentliga förmågor att kunna göra korrekta iakttagelser.
Mm. Och här kommer ju tingsrätten fram till att jo, men övervakningsfilmen i kombination med att den här personen avliden, i kombination med att det fanns viss bevisning för att det faktiskt fanns en skuld som man skulle prata om i form av något sms, i kombination med att det faktiskt också fanns ett blodstänk, även om det bevisvärt och det var ganska lågt, så tyckte man att den här personens uppgifter ensamt räckte för en fällande dom. Vad tycker du om det, Kristoffer, när det inte finns så mycket mer? För det var ju inga filmkameror, inga oberoende vittne, utan det var ju en person som ändå hade någon form av koppling och någon form av olaglig handel på gång i form av att det var en narkotikaskuld.
Mm. Nej, det är ju naturligtvis, det kan ju bli fel då. För alla vet ju att människor är inte perfekta, och pratar vi dessutom om personer som rör sig i sådana kretsar som kanske inte riktigt har den här respekten för sanningen som man kanske bör ha som vittne, så finns det ju en stor risk för att det blir fel.
Mm.
Att döma personer på ett enskilt vittnesmål skulle i vart fall jag tycka är lite obehagligt.
Och där måste jag faktiskt hålla med. Här kommer jag fram till att den här personen, 25-åringen, att man trodde på uppgifterna, man ansåg att det var styrkt genom övervakningsfilm och lite andra småsaker, får man ändå kalla det. Och att han då dömdes till 12 års fängelse. Man kom fram till att det här var ingenting som var planerat. Detta var en impulshandling och någonting som hände på grund av ett bråk som uppstod som man lade sig i, helt enkelt. Och sen kom man också fram till att den här 17-åringen, trots att han var på platsen, trots att det var han som hade fått dit alla personer genom att han ville kräva in den här skulden, och trots att han hade ett blodstänk på sin jacka, så sa man att ja, men han har inte gjort, de har inte gjort tillsammans, och han kan inte dömas, utan han ska helt och hållet frikännas. Vad tycker du om det, Kristoffer? Han var ju ändå på platsen.
Mm. Ja, men det där är ju en klassiker, någonting som vi har diskuterat många gånger förut. Alltså att man ibland hörs ofta från lekmän, alltså personer som inte har så där jättebra koll, att på ytan så kan man tycka att bara för att man är kompis med någon, till och med hört i någon debatt med en polis, att så länge man är kompis med någon, då får man ansvara för kompisens handlingar. Och jag tycker personligt att det är ju ett märkligt sätt att resonera, att bara för att en kompis gör någonting som är fel betyder ju inte nödvändigtvis att jag har bidragit till att han gjorde det felet, eller att jag solidariserar mig med det felet.
Och i detta fall så har man nästan ett extremexempel, för även den här kompisen till offret, han hade vissa kompiskopplingar med de två personerna som då var åtalade för mord. Och då kan man ju ställa samma fråga där, men då borde ju han också dömts. Mm. Han var ju på platsen, han var i närheten, han var vänner med de som hade gjort det, och inget oberoende vittne fanns som kunde säga exakt vad som har hänt. Så med den polisens logik så borde man ju dömt även den här helt oskyldiga kompisen som berättade för polisen vad som hade hänt.
Och där har du då nyckeln, var att den polisen som jag debatterade med i Veckans brott för några månader sedan, han menar då att ja, men så länge man berättar så är man inte medskyldig.
Okej, okay, okay.
Och det var motsvarande resonemang i det här caset då. För eftersom kompisen då, han har ju valt att berätta medan 17-åringen inte berättade.
Precis, här kommer fram till att han har varit på platsen men ja, du har inte.
Och det är också ett väldigt märkligt sätt att resonera, att så länge du lämnar en berättelse till polisen och underlättar polisens arbete, då anses du inte skyldig. Men problemet kan ju vara att man kanske av det skälet då lämnar en berättelse som inte är sann, till exempel. Och då får man ju problem igen.
Och då kan man ju egentligen berätta vad som helst. Jag var på platsen, men det var kompisen som högg.
Ja.
De helt plötsligt började bråka internt på de gamla konflikter. Alltså, det blev lite tramsigt och det blev inte särskilt rättssäkert.
Nej, och det för vi oss också fram till då att i svensk rättsordning, som det ser ut än så länge, så är det inte tillräckligt att befinna sig på platsen. Okej, så att 25-åringen dömdes, 17-åringen blir frikänd, Men det här kan jag tänka mig då att 25-åringen inte var särskilt nöjd med, och kanske inte heller åklagaren heller, trots svåra resonemang här.
Vad säger Nej, du? Egentligen ingen utom ingen var nöjd, tänkte jag säga, utom 17-åringen.
Ja.
För att den här personen som dömdes, han ville bli frikänd, han påstod att han var oskyldig, och åklagaren sa att nej, ni båda är skyldiga, och dessutom vill ha ett hårdare straff på 25-åringen. Tycker att han inte alls ska ha så kort straff utan mycket längre. Och det blev en väldigt speciell väg till den slutliga huvudförhandlingen. För det som hände var att man satte ut målet till ny rättegång, det som vi kallar huvudförhandling i hovrätten. Och den pågick egentligen, hände inte ganska mycket, så mycket konstigheter.
Och det kanske vi bara korta, varför kallas det för huvudförhandling? Ja, det finns olika typer av förhandlingar i domstolar. Det finns till exempel häktningsförhandling, som ni säkert har hört på nyheterna, att folk blir häktade. Och så finns det muntliga förhandlingar, det finns sammanträden. Och så finns det huvudförhandlingar, och det är på huvudförhandlingar som det prövas om någon är skyldig eller inte.
Precis.
Det är därför som vi oftast inte brukar prata om rättegång, utan vi brukar prata om huvudförhandling.
Precis, men i folkmun menar man, antar jag, med rättegången huvudförhandling. Det är väl det som är det likhetstecknet man har.
Just det.
Så att när väl den här rättegången eller huvudförhandlingen då satt igång, så efter några dagar så helt plötsligt så bytte 17-åringen inställning och sa stopp. Det var jag som mördade. Det var jag som högg. 25-åringen är helt oskyldig. Han har ingenting med det här att göra. Och då blev det total kaos. Åklagaren tyckte att jaha, då kan inte vi fortsätta, vi måste komplettera förundersökningen. Och vad innebär det, Kristoffer?
Ja, då, i och med att det kommer en helt ny berättelse, förundersökningen är ju i och för sig då avslutad. Den avslutas ju innan förhandlingen i tingsrätten. Och då vill ju naturligtvis åklagaren kontrollera de här uppgifterna, och då fattar han ett beslut om att återuppta förundersökningen och ger då polisen direktiv att utred. Kan det vara så som 17-åringen säger nu? Och alla blir ju genast naturligtvis lite misstänksamma, för alla er som har följt den rättspolitiska debatten känner ju till att personer som är 17 år och döms för mord, de får ju betydligt lägre straff än personer som är 25 år och döms för mord. Vad fick 25-åringen förresten i tingsrätten?
Ja, han fick ju 12 års fängelse.
12 års fängelse. Och det 17-åringen skulle riskera som mest, om han döms för mordet, det är 4 år sluten ungdomsvård, eller hur?
Precis, och det är en jättestor skillnad.
Mm.
Man får ju dels ungdomsrabatt, och dels är det ju en annan typ av fängelse. Det vill säga, istället för vanligt fängelse får man ju sluten ungdomsvård, som det heter.
Och efter tingsrättsdomen så hade ju naturligtvis då restriktionerna hävts. Det vill säga, 17-åringen och 25-åringen hade teoretiskt sett kunnat ha möjlighet att kommunicera, till exempel genom brev eller liknande, med varandra.
Precis. Så, och dessutom så kan man ju konstatera att 17-åringen var ju på fri fot, det vill säga han var ute, och åklagarens hypotes var att den här 25-åringen som hade skottsäker väst, att han tillhörde någon kriminell gruppering. Så det man gjorde från åklagarens sida, det var att man började gräva lite i detta, prata lite med 17-åringens kompisar, med 17-åringens anhöriga, och frågade vad har hänt här egentligen. Och då kommer fram till att mamman berättade, det vill säga mamman till 17-åringen, att min son har blivit utsatt för jättemycket hot sedan han blev släppt. Hot som innebar att han skulle låta på sig det här och erkänna detta. Och dessutom fick han löften om att om han erkände, då skulle han få jättemycket pengar.
Mm. Så att han skulle helt enkelt brösta det här för 25-åringen. Brösta är alltså ett uttryck som används för att helt enkelt ta på sig någonting för någon annan. Eller ta på sig någonting överhuvudtaget.
För sig själv.
Okej. Och hur hanterade åklagaren de här misstankarna då? Åberopade han, alltså förde han in mammans uppgifter,
ja,
i processen?
Och hon valde att vittna och ville vittna.
Mm.
Det är ingenting man måste göra när man är nära anhörig till någon som är åtalad för brott. Och det var ju faktiskt 17-åringen. Så att åklagaren valde att höra de här personerna i förundersökningen och även åberopa dem. Och det som hände innan man satte igång med den här rättegången i hovrätten, vilket är lite ovanligt, eller extremt ovanligt skulle jag säga, det är att den här advokaten som företrädde 17-åringen sa att stopp, jag kan inte längre företräda min klient. Och det var inte så att det var 17-åringen som missnöjde och bytte ut advokaten, för det hände ju ganska ofta, utan advokaten begärdes inte entledigande av advokatetiska skäl.
Mm.
Och vad betyder
och då
det?
Ja, precis. Då har man ju hört då, återigen, medieuppgifter på sistone att advokater från frånträder sina uppdrag till höger och vänster av advokatetiska skäl. Och det låter ju alltid lite så här skumt kan man, för lekmän, alltså folk som inte vet vad det här betyder, advokatetiska skäl. Men det behöver alltså inte betyda att advokaten har begått några fel eller liknande, utan att någonting i våra, i vårt etiska regelverk gör att vi inte kan fortsätta uppdraget. Och i det här fallet, och i det här fallet så är ju misstanken, i vart fall från min sida, att 17-åringen har sagt till sin advokat att, vet du vad, jag har inte gjort det här, men jag tänker ta på mig det för att jag ska få cash och dessutom göra en tjänst för en av de äldre i vårt kriminella nätverk.
Och varför kan inte advokaten enligt advokaträttsliga regler fortsätta då, Kristoffer?
För då främjar hon orätt om hon argumenterar för att en oskyldig person ska låsas in.
Det vill säga inte nog med att hon ljuger, det vill säga måste ljuga i rätten, så dessutom så ser hon till att oskyldiga personer blir dömda, och dessutom den oskyldiga personen är dessutom den egna klienten.
Ja, och det går ju alltså mot the core av det som försvarsadvokater ska ägna sig åt. Vi ska inte sätta dit oskyldiga personer bara för att de ska liksom göra en tjänst
här
till någon annan.
Det är så en lojalitet mot klienten. Det vill säga du ska inte se till att få din egen klient inlåst när han är oskyldig. Och dessutom, och du får dessutom medverka till det, och dessutom så får du inte hjälpa honom att få en skyldig person frikänd.
Mm. Och då kanske någon tänker liksom så här, ja men vadå, ska inte vi försvara och göra vad vi blir tillsagda? Nej, det finns gränser för vad vi får och ska göra.
Men det måste väl inte ha varit det här med absolut säkert? Man kan väl inte säga att så här var det?
Nej, naturligtvis inte, utan det här är ju våra spekulationer kring
det finns andra alternativ som skulle kunna vara också.
Precis, advokaten som entledigade sig, hon avslöjar ju naturligtvis inte vad skälet var. Nej. Utan skrev bara advokatetiska skäl. Men Martin, hur hade du reagerat om du fick den här typen av fråga?
Ja, jag hade gjort exakt samma sak. Man måste göra exakt samma sak. Sen så kan man ju föra en diskussion med klienten också, att försöka förklara för klienten att pengar är inte värt det. Försöka övertyga klienten att helt enkelt göra rätt. Det vill säga, berätta sanningen. Sanningen för din del kommer att vara jättebra. Alternativt att du använder rätt att vara tyst om du skulle vilja göra det. Men om det är så att du bestämmer dig för att ljuga och brösta det här för att hjälpa din kompis, då kan jag inte fortsätta vara din advokat. Då måste jag kliva av. Och då kommer jag skriva till tingsrätten så du vet det. Och då kommer jag också ställa frågan till dig, har någon speciell advokat som du skulle vilja ha då istället?
Och då kanske någon av våra lyssnare frågar sig, varför kan inte advokaten bara skriva så som det var, att här har klienten sagt det här till mig och så vidare, varför får man inte göra det?
Och det är det som vi pratar om i ett annat avsnitt, det vill säga vi har en tystnadsplikt. Då skulle man ju bryta mot tystnadsplikten och avslöja det som klienten har sagt i förtroende till dig. Och det är ingen bra idé, då blir du av med jobbet. Och det tror inte jag den här advokaten var jättesugen på.
Nej. Aha, hur gick det i hovrätten då?
Ja, det blev ju en liten twist. Det kom in en ny advokat och de nya berättelserna kom. Och den advokaten, misstänker jag, visste ju naturligtvis inte om vad som var sant och vad som falskt. Han visste ju bara den här nya berättelsen som skytten har berättat. Och skytten var väl smart nog att inte erkänna i så fall, om det nu är så, att han ljög, utan var nu tyst om det. Och då berättade han, det vill säga att det är jag som har gjort det, och 25-åringen sa exakt samma sak, de berättade exakt samma historia, konstigt nog, antingen för att det var sant eller för att de pratade ihop sig. Och den här kompisen vidhöll sin berättelse att nej, det jag berättat, det är sant, jag har sagt samma sak hela vägen och jag fortsätter säga samma sak. Och sen så kallade de mig då även den här mamman bland annat, som berättade att nej, men 17-åringen säger det, min son säger detta för han har blivit hotad och han har blivit lovat pengar. Och då börjar till hovrätten resonera och säger att ja, den här kompisen, han är trovärdig. Det vill säga, han berättar på ett sätt som gör att vi kan lita på honom. Och visst, det är väl lite konstigt att han inte berättat i de första förhören, men han lämnat en rimlig förklaring till det. Det vill säga att han vill inte gola och att det inte är riktigt okej i de här kretsarna. Men just den omständigheten att han är beredd att utsätta sig själv för en ganska obekväm situation och berätta det här, och hans agerande efter händelsen och så vidare, gör att vi tror faktiskt på honom. Men tillförlitligheten, det vill säga det som du pratade om tidigare, kan man lita på hans uppgifter även om man nu tror sig att hålla sanning? Och då kom ju pekar de ju på de sakerna som kanske tingsten valde att lite grann se upp under mattan och inte nämna i sina domskäl. Det vill säga, ett, han hade både druckit och tagit droger, vilket gör att man kanske inte uppfattar saker och ting lika bra. Detta var i februari, mitt i natten, dålig belysning, allting är mörkt, saker händer snabbt, konstaterade man också. Och dessutom så har han faktiskt inte sett stora delar av händelsen. Och framför allt det man pekade på, två saker, att han har även lämnat oriktiga uppgifter. Inte medvetet tyckte man, utan det har nog berott på kanske antingen mörker, brusning eller något annat. Han har bland annat bara berättat om ett knivhugg, när man vet med absolut säkerhet att det inte bara var ett knivhugg i ryggen utan även ett knivhugg i låret. Och då har han inte förklarat hur han skulle kunna missa detta eller varför han inte så det, eller det fanns liksom ingenting i hans berättelse som gjorde att han kunde ha missat det eller som gjorde att han sa att jag har sett det. Och dessutom så har han lagt till en uppgift mellan förundersökning och ting, så att det även var en spark. Och det hade han inte berättat i det här förhöret under förundersökningen. Och det tyckte man också var lite konstigt. Och sen berättade han också andra detaljer om vad som hände när han kom till fritidsgården, och det stämde inte heller. Så att man konstaterade helt enkelt att ja, granskar man hans uppgifter så är de inte jättebra. Och tittar man på hur han var vid den aktuella dagen så var han nog inte i toppskick. Och tittar man på hur förhållandena var i form av att se saker, att det var mörkt och att det gick snabbt, så finns det ju en risk att han kan ha sett fel. Så att man säger där att ja, vi anser att det är utslutet att det fanns någon annan av de här fyra på platsen, det vill säga de tre stycken som var vid livoffret. Men man kan inte riktigt säga om det var 25-åringen eller om det var 17-åringen som högg. För det fanns även uppgift om att 17-åringen brukade bära kniv.
Jaha. Men 17-åringens uppgifter då? Vad säger man om dem? Ja, han erkänner ju.
Ja,
och det ska man väl döma.
Och åklagaren tyckte att vi tror inte på 17-åringen.
Säger åklagaren själv det?
Alltså. Yes. Åtalade fortfarande de båda tillsammans. Men åklagarens hypotes och det åklagaren drev hela hovrättsrättegången genom, det var att nej. Trots det här blodstänket så är det inte 17-åringen, utan vi ska tro på kompisen. Det var 25-åringen som högg. Men han har hjälpt till genom att vara på platsen och närvara och så vidare. Så att domstolen sa att ja, men vi vet inte riktigt vem vi ska lita på. Ska vi lita på 17-åringen eller 25-åringen? Deras uppgift som nu har kommit att det är 17-åringen som högg. Eller ska vi lita på den här kompisen som man kanske inte kan lita på helt och hållet? Kan det vara så att han har sett fel? Det kanske är så att de ändå berättar sanning nu. Men han kanske får pengar för att berätta det här, för att det är ingen som vill berätta att man har gjort någonting frivilligt. Men du får pengar om du berättar sanningen. Vi hot, vi kommer döda dig om du inte berättar sanningen. Det kan ju vara ett
sätt. Ja, alltså man hotar för att sanningen ska komma fram, inte för att få dem att ljuga.
Precis, man kan ju tänka sig att
om
det nu är så att 17-åringen talar sanning.
Mm.
Tänk om det är så. Då kan man ju förstå att 25-åringen är riktigt jäkla förbannad.
Mm.
Och tycker att du vet vad, du får ta på dig det här. Du riskerar ju inte så mycket, du är bara 17 år.
Mm.
Och nu annars riskerar jag oskyldigt dömas till ett jättelångt fängelsestraff.
Mm.
Så att du vet vad, jag kommer ge dig pengar om du berättar sanningen.
Det låter som att hovrätten kom fram till att båda skulle frikännas.
Det stämmer. Så att efter alla de här åkturerna, tänkte jag säga, och efter alla de här nya berättelserna, om man tycker att ja, nu både 25-åringen och 27-åringen var ännu mindre trovärdiga, så innebar det här att man kunde döma någon av dem.
Mm, vilken twist.
Mm. Men vad känner du, Kristoffer? Kom hovrätten fram till rätt beslut?
Ja, jag får nog ändå säga att jag tycker att de gjorde det. Alltså, även om det är naturligtvis... Jag förstår att man så att säga, som lyssnare kan tycka att här har man liksom försökt lura systemet och så belönas det på det här sättet.
Mm.
Men faktum är ju att utifrån vad du beskriver, utifrån vad man har kunnat läsa sig till i domen, så kan man ifrågasätta om tingsrätten gjorde rätt redan från början när de litade på en drogmissbrukare som dessutom hade missbrukat och massa andra omständigheter som så att säga gjorde att man inte med 100% säkerhet kunde lita på. Lite som vi var inne på inledningsvis här avsnittet, nämligen det känns inte bra att lita på ett enskilt vittne när man dömer någon för ett sånt allvarligt brott som mord. Det måste till mer, och här har du ju förklaringen till varför det kan bli fel.
Mm.
För muntliga uppgifter, de kan ändras. De är inte alltid 100% säkra. Det vet man ju själv när man ser saker och ting. Jag brukar alltid säga att jag skulle bli ett dåligt vittne.
Ja.
Är jag helt säker på vad jag såg? Jag vet inte riktigt. Så att jag tycker att det var ett rätt slut i hovrätten. Rent juridiskt. Sen vad som verkligen har hänt, det kommer vi ju aldrig få reda på.
Och här finns det ju en polisdebatt, för detta är inte den enda domen. Vi har ju gått igenom en annan liknande dom där folk skyller på varandra, och då finns en som har kommit ganska nyligen också i massmedia där folk skyller på varandra och de frikänns för ett och två mord. Och då säger man att nej, vi måste ändra bevisreglerna. Det ska bli lättare att döma. Men tycker du att man hade kunnat ändra bevisreglerna här och ändå få ett rättssäkert beslut? För att säga nu att man sänkt beviskraven och sagt att ja, alla som är på platsen ska dömas. Då har man ju faktiskt dömt någon som inte har haft någonting med saken att göra. Om man gått på tingsrättens eller hovrättens linje så kanske det hade blivit fel.
Exakt, då hade man ju tagit med kompisen också. Och dömt den personen också. Det hade ju inte varit bra naturligtvis.
Och om nu en av de här 25-åriga skyttarna är oskyldiga, då kan man inte döma dem. Det blir ju orättvist på sitt sätt.
Mm.
Så att jag håller med dig, det går inte helt enkelt. Och det blev en kanske en felaktig utgång materiellt som det heter, men en rätt utgång utifrån hur det ska se ut med rättssäkerheten. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Ja, vi har dels lärt oss hur vad som kan gömma sig bakom begreppet advokat, att man frånträder ett uppdrag på grund av advokatetiska skäl. Det behöver inte betyda att man har gjort någonting fel, utan att man helt enkelt inte kan fullgöra sitt uppdrag av andra skäl. Vi har också lärt oss, vad då Martin?
Ja, vi har också lärt oss att bara för att man skyller på varandra och bara för att man ändrar berättelse, så innebär det inte att man ljuger vid det andra tillfället. Och det innebär dessutom att man inte alltid blir trodd, utan det kan till och med leda till att man blir frikänd.
Precis, man kan till och med erkänna brott och ändå inte bli dömd.
Precis.
Säg som den. Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.